Det här är bra radio.
Hoppas vi inte går ut, hörni.
Hej och välkomna till Slashat avsnitt 288. Det är jag, Johan.
Tommy.
Och Jesper.
Och Jonas.
Ja, vi fick med alla det till slut. Det var en liten hängande på dig, Tommy, där. Men du kom in bra ändå.
Ja, lite cliffhanger. Det kan ha varit så att jag helt glömde av att ha dokumentet upp och tänkte, vänta nu, vilken plats har jag i listan? Jesper tyst. Ja, men då kör jag, Tommy.
Tommy, var det effektiv... du väntar väl på datumet också, Tommy, va?
Ja, det gör jag faktiskt. Johan. Mm.
Vad är datumet, Tommy?
Idag är faktiskt torsdagen den 23 september år 2014. Det är vecka 39.
Fast det är tisdag.
Ja, så är jag torsdag. Mm-hmm. Ja, men det skojar jag till lite där. Klockan är 21 faktiskt också. Det brukar det inte vara, Johan.
Det brukar inte vara. Vi sköt för ett par avsnitt sen så började vi skjuta på den här livesändningen. Dels för att vi skulle hinna ha roligt innan på kvällen. Och dels också att det blir en roligare show när vi har haft roligt tidigare.
Så är det.
Och sen, jättebra förklaring.
Fantastiskt. Det var bara ord det där, Johan. Mening.
Ja, tack.
Det hade mycket att göra med att jag har små kottar som ska lägga sig. Och klockan 9, då är det knäpptyst hos Potsemskis. Och då kände jag att det är en bra tid. Och så frågade jag lite ödmjukt dig på att skulle det vara okej? Och då fick jag ju höra direkt.
Pang, sa det. Så var klockan 9 nästa tisdag.
Tror även chatten uppskattar detta. Det känns som det är fler folk i chatten klockan 9 än vad det är 8. För 8 är ju lite läggningstid, lite fotboll, kanske kolla nyheterna och sånt där. Jag tror 9 är bra.
Konkurrerar man fortfarande med typ Robinson och så här gladiatorerna och grejer?
Bra fråga. Alltså fotboll går ju vanligtvis vid 8-tiden på tisdagar när matcherna går. Och det kanske är bra att när Sverige leder med 5-0 klockan 9. Då kan många slå över till Slashat istället.
Men var det inte lite också att vi upplevde det väl lite stressat sådär. Man kommer hem, men det ska hinnas med lite mat och annat och sådär. Visst, nu har du barn, det har ju inte vi andra, men någonstans så kändes det alltid lite, man var tvungen att hålla tempo på eftermiddagen.
Utan tvekan, visst var det så. Ja, det här är mycket bättre, för att vid 9-tiden så är det ju antingen slappna av eller göra någonting annat, och då har man mer tid än 9. Och sen är det ju så att vi börjar ju faktiskt klockan 7 nästan. Kan man säga, med förberedelser och försnack. Och, nej, vi ska vi bara köra, eller? Johan, fortsätt introducera.
Ja, och vi går väl rätt in på bara förra veckans poll. Jag var inte här förra veckan, men jag har ändå röstat i pollen. Och förra veckans poll var något så intressant som: har du crowdsourcats någonting på exempelvis Kickstarter, Indiegogo eller liknande? Jag röstade absolut, för det har jag gjort. Vad röstade ni andra? Magnus till exempel?
Absolut. Mm. Ja, 3-4 prylar sådär. Så jag har lurat in Jesper på någonting också, är det inte så?
Och Johan.
Och Johan.
Ja, vi sitter båda med de här jäkla grammofonerna på grund av dig.
Mm. Tack vare.
Men, ja, men snart har ju Magnus minne, då är liksom cirkeln sluten på något vis.
Ja, men det var så jag tänkte från början.
Planera framåt. Jag kan skälla ordet här från Magnus och fortsätta med att jag faktiskt röstade absolut. Jag sponsrar upp en light pack från Kickstarter som fortfarande används på nedervåningen. Jeppe, du är sista man ut här, va?
Ja, och ja, jag har absolut crowdsourcat, eller crowdfundat, eller vad man ska säga. Kickstarter endast dock, så ingen annan tjänst, men det finns väl all möjlighet att det skulle kunna dyka upp intressanta saker på andra ställen. Kickstarter finns väl numera i Sverige, det var väl det vi pratade om förra veckan, antar jag. En sak jag vill få med här bara, för vi har tabbat oss lite.
Mm-hmm.
Och det har med lite follow-up från en lyssnare. Lyssnaren med ett @ framför, så kan väl gissa att det är hans Twitter-alias, @kumlinare. Han tyckte att vi förklarade inte riktigt vad crowdfunding och crowdsourcing var för någonting. Så han förstod inte pollen och kunde därför inte riktigt rösta. Och så kan det vara. Det är lätt att vi ibland går lite fort fram, och naturligtvis så ska vi förklara vad det är frågan om, vad vi pratar om. Men nu är det lite för sent att rösta i den här pollen, men vi ska försöka bättra oss framöver. Men bara för att snabbt avhandla det, så handlar helt enkelt crowdfunding om att någon har en idé om en produkt den vill skapa. Den vill inte gå runt till stora investmentbolag och leta pengar eller hitta andra investorer, utan man presenterar idén för dess potentiella köpare, alltså konsumenter, och de som tror starkt nog på idén kan då sätta en slant på att det här skulle jag vilja, jag vill ge pengar så att ni kan genomföra er idé mot någon sorts belöning, oftast produkten man då har liksom demonstrerat. Så ett exempel, Pebbleklockan, de bad om, jag kommer inte ihåg om det var 100 000 och de fick 10 miljoner. Och det är folk tycker att idén var intressant, att de ville ha en produkt, och då satte de in pengar, egentligen köper en enhet innan den finns, och de pengarna får då, om de uppnår sitt mål, vilket de i det fallet absolut gjorde, så får de här pengarna, och sen håller de dig uppdaterad under hela processen från det att de går från idé till färdig produkt. Och med lite tur så kommer du att få en produkt i din näve. Det är lite risky, det är inte alltid det funkar, det är inte säkert det blir en produkt, den kanske inte alltid motsvarar förväntningarna, men det är liksom ändå ett nytt sätt att finansiera en bra idé man har. Och man låter ju dessutom marknaden automatiskt avgöra om det finns potential i det man försöker sälja. Det var den långa versionen av ett kort svar, kan man säga.
Men det var bra att ändå att ibland har man ju förutsättningar så där, eller man har en författad mening om att alla förstår vad man pratar om. Och ibland så skadar det inte att ha lite allmän information som du precis bjöd på här, Jesper. Jag gillar det. Jag har ju ordet. Var det någon annan follow-up? Nej.
Nej, det är inte vi. Nej,
det är så, tror jag.
Avhandlade vi pollen?
Vi gjorde väl det. Vi sa nog inte vad våra lyssnare
inte resultatet har vi faktiskt inte dragit.
Det är andra veckan på raken vi gör detta. Ska vi börja med att alltid berätta vad de har röstat på, sen tar vi oss.
Det är en god idé.
Jag tror med det faktiskt. Jag kan ta det här med ändå ångan uppe. Absolut inte då. Svarar 70% av er. 142 röster. Absolut. Alltså 70% har inte crowdsourcat, crowdfundat någonting. Medan då motsvarande 30% har gjort det med valet absolut 61 röster. Försökte du fånga luft där, Johan?
Ja, jag tänkte ju säga det. Att vi tillhör ju inte snittet här, eller normen, i våran omröstning i alla fall. Vilket är intressant att se. Ibland så vet man inte riktigt någonting. När man umgås så här i en grupp med likasinnade tech-geeks som ni tre är med mig, så får man ju känslan av att amen, alla crowdfundar ju saker till höger och vänster, för att jag gör det till höger och vänster. Så att, ja, det är kul att se.
Filterbubblan helt enkelt.
Precis.
Jeppe, någonting på follow-upen eller ska gå vidare?
Ja, de är ju snälla i chatten här och uppmärksammar oss på att vi har ställt våran poll fel. För det, vi har ju faktiskt skrivit, har du crowdsourcat någonting? Och det är faktiskt det de som har en idé gör. Och det har vi ju inte gjort.
Nej, just det. Crowdfundat.
Det är crowdfundat. Vi kanske får köra om den här pollen vid ett lämpligt tillfälle lite senare. Ja, vi tar av oss hatten och tackar för informationen, och så ger vi oss 3 rapp var.
Ja, Johan får inget.
Tackar vi Ustreamer 6869 där för att du är en vecka sen med ditt påpekande. Men vi uppskattar
det är hans fel helt plötsligt. Han var inte här förra veckan och rättas.
Nej, vi kör show istället. Vi ber om ursäkt, så tar jag vid där. För jag har nämligen veckans första ämne. Vi ska prata lite kryptering. I veckan här kommer det ut lite information om att Android L, eller den så kallade L-releasen, kommer att ha obligatorisk kryptering av all data. Mer tech-savvy lyssnare bland oss som kör Android säger, men hallå din noob, det har ju funnits hur länge som helst på Android. Ja, men det har varit opt-in. Det vill säga att du måste gå in under säkerhet och sen välja encrypt phone, på samma sätt som Johan och Jeppe filosoferade i deras Mac-avsnitt där, eller Apple-avsnitt för ett tag sedan. Inte iOS avsnittet utan i somras där, om huruvida man skulle kryptera sin OS 10-kopia innan. Jeppe hade inte gjort det, sen hade vi 5 follow-ups på det, tror jag, tills vi kom fram till att Jeppe har krypterat hårdisken nu, va?
Ja, just det. Jag var faktiskt tvungen att kolla precis nu här, och jag är fortsatt krypterad.
Exakt, och det är ju så att på Android har det varit ett jätteförfarande. Om man vill så får man, få ha gjort det misstänker jag, men i och med L då så kommer det vara obligatoriskt, eller det kommer vara på när du by default, så att säga. Du får gärna stänga av det om du vill, men det verkar ju dumt. Och ingen krypteringsnycklar kommer heller att lämna din enhet. Det innebär alltså att Google inte kommer att kunna dekryptera din information på deras servrar om en myndighet kommer och ber Google göra det. Det här utspelet kommer från Google ganska kort efter att Apple publicerat en ganska omfattande information kring deras arbete med integritetsskydd. Det har väl mycket att göra med att de försöker städa upp lite efter, vad heter den? The Flappening. Var det så?
The Fappening.
The Fappening, så var det. Sorgligt att vi ens citerar detta. Men ja, och sen också kan man också nämna det att Apple nämner också då att de kommer att innehållet i en lösenordsskyddad iOS-enhet kommer också att krypteras, och inte ens att Apple själva kan läsa av den krypterade datan. Men Apple är lite mer avvikande när det gäller iCloud-krypteringen. Här kan säkert Johan eller Jesper fylla i lite bättre med information, men det är väl fortfarande så att den kryptering som sker på iCloud är en krypteringsnyckel som Apple har, Johan, eller?
Ja, vi kommer till det sen, tror jag. Men,
vi gör det, vad bra.
Nu, det har ändrats i iOS 8, verkar det som. Att nu så är, i och med iOS 8 så har Apple heller inte numera en någon som helst möjlighet att dekryptera din data från deras sida.
Jättebra, för sitter de på masternyckeln där så... Men vet du vad, ska vi släppa in det, Johan, så plockar du vidare detta ämne, för du har lite mer info på Apple-sidan, det tar ju Android-sidan, så får vi en ganska skön back-to-back här, tänker jag.
Ja, för Tim Cook skrev ju faktiskt ett litet öppet brev till sina konkurrenter, Google, hint hint, där de går ut väldigt hårt och säger att vi är det företaget som jobbar mest med att din data ska vara privat och att den ska vara krypterad och att den ska vara säker. Inte bara från oss utan också från myndigheter. Men också då dra ett strå för att de inte tjänar några pengar på den datan som du producerar. De försökte verkligen lägga skuld vid att Google tjänar pengar på att samla in data om dig. Det ligger i Googles intresse att din data ska tillfalla Google i så stor mån som möjligt, medan Apple inte har de intressena. Så att det försökte han lägga fram i sitt öppna brev då. Och i och med iOS 8 så har ju mycket av de säkerhetsluckorna som gällt tidigare i alla fall kring iCloud backup och krypterad backup och krypterat innehåll i iCloud har täppts till, även mellan framförallt sedan beta 5, tror jag. Det var någon så här säkerhetsrapport som dök upp i iOS 8 beta 5. Och efter det så blev det ju i stort sett nästan tyst. De släppte två betor till, men efter det så blev det tyst och då jobbar de väldigt hårt på att fixa en herrans massa säkerhetsluckor hos Apple. Och nu ska det vara stensäkert, säger de.
Ja, allt är relativt det där, stensäkert. Men vi kan ju ta tillbaka diskussionen då till, för det är jättekul att vi har i princip samma ämnen fast vinklade från våra intresseområden. Jag från Android-hållet och du från iOS-hållet. Men det blir väl lite så att man blir lite hemmablind i det att man fokuserar oftast på nyheter som har med sin intresseområde att göra. Men om vi säger som så här då, jag och Magnus kan idag faktiskt, det kan ni också göra i och med iOS 8, men idag kan vi kryptera våra enheter. Så jag ställer frågan till Magnus Jonasson, har du krypterat din Android-telefon som du har i fickan just nu?
Nej, det har jag inte gjort. Och
det... Får du motivera det?
Ja, det var precis där jag var på väg.
Varsågod.
Det är väl egentligen ren... Det är ren lättja, tror jag, i det att jag helt enkelt inte... Jag tänkte göra det efter att vi pratade om det för någon vecka sedan. Och så, ja, så kom jag på någonting annat som var roligt att göra istället för tillfället. Och så gjorde jag det.
Pillan av en.
Lite grann så. Så att, jag kommer väl göra det kanske efter denna veckas show eller om någon vecka kanske. Men jag kommer ihåg det.
Vilken data på telefonen är det som är krypterad? Är det all data som alla appar kommer åt, eller blir det individuellt per appbasis som det läggs någon krypterad liten silo, eller är det det som traditionellt sett lagras på SD-kortet, typ dina bilder och sådär? Är det det som är krypterat? Eller vilken nivå ligger den här krypteringen på i Android L?
L är svårt att svara på, men jag jobbar här på att få fram vad det står under min...
All data i alla fall, påstår de ju.
Okej, på Android då. You can encrypt your accounts, settings, downloaded apps and their data, media and other files.
Allt. Det låter ju som att
det låter som det
ganska fulltäckande.
Jag skulle vilja tro, utan att veta exakt, att det är ganska liknande det som OS 10 gör. Att den krypterar hårddisken helt enkelt. Och skiter i vad som finns på hårddisken.
Hårddiskarna, ja, i alla fall.
Da. Ja, just det, precis.
För problemet med iOS 8, eller den approachen som de har i iOS, är ju att deras egna appar är krypterade. Och all data i deras appar ligger i krypterade silos. Men tredjepartsappars data är ju inte nödvändigtvis krypterade, för det finns ingenting, inget inbyggt i systemet som krypterar det by default. Utan kommer du över en enhet och har en så här pairing-koppling, så då kommer du över någons både iPhone och dator exempelvis för att komma åt den här pairing-nyckeln som krävs, så kan man tanka över Twitter-konto exempelvis, eller Facebook-konto eller något annat från en, även en iOS 8-enhet då. I och med att själva datan i apparna inte är krypterad. Men allting i Apples appar är krypterat.
Då måste jag bara få sticka in med en fråga där. Jag tror att du kanske är fel person att svara på det. Men det är ändå relaterad. Tommy, om du köper en ny Nexus-telefon. Så har du ju alltid förmånen av att samtliga dina appar igen laddas ner. När du startar upp den här telefonen med ditt Google-konto. Det kommer inte att kunna ske med mindre än att du anger en krypteringsnyckel i så fall, om jag förstår det hela rätt.
Nej, då missförstår du någon liten punkt där, tror jag. För vad den gör är att den krypterar appdatan, så att säga, inte själva appen. Så den kan du ladda ner igen utan problem.
Men alltså, jag tänker i appdatan så ingår till exempel lösenord till wifi.
Det är sånt. Det är någonting som ligger hos Google. Är kopplat ihop med ditt Gmail eller ditt Google-konto hos Google.
Det ligger, ja, all right. Okej. Okay.
För den datan är inte krypterad där. Utan den datan kan de komma åt och använda friskt om de skulle vilja.
Det är ju iCloud-frågan här. Vem har masternycklarna där? Jag utgår från att Google har masternyckeln till de grejerna. Det måste jag nästan utgå. Jag vet inte om jag ska vara ärlig. Jag har ju funderat på om man kanske skulle bygga en app som använder Google Play Services, den här Save Game-systemet, för att spara appsettings för varje användare i, hänger ni med jag tänker, i Play Services.
Hell yeah.
Det betyder att du alltid har en portabel app storage med dig. Så att installerar du appen igen så bara, ja men använd Google Play Services, då är det hem dina citationstecken Save Games, så får du ner dina settings igen.
Men så ska det väl alla appar fungera? Har inte det varit inbyggt i Android sedan urminnes tider? Att det är där man ska spara allt sånt så att det alltid kommer tillbaka?
Inte mot cloud väl?
Ja, det har inte funnits speciellt länge mot cloud.
Det har funnits en Android 2.3 eller något.
Är det så? Då har jag missat den helt och hållet.
Men det fanns när jag använde Android, men det var inga Android-appar som använde det. Så att varje gång man flashade om en ny CyanogenMod, för att det var det som var coolt då, så var man ju tvungen att installera allting igen och det fanns inga inställningar kvar.
Du brukar vara säker på din sak. Jag ska inte säga emot dig, men jag har inte noterat det. Och det är ju en funktion som jag skulle behöva använda i min egna app i sådana fall. Det måste ha gått mig helt förbi, för att Google Play Services fanns ju inte för när 2.3 släpptes. Det fanns ju inget API för att göra det överhuvudtaget.
Nej, men det hette någonting annat. Det är någon sån här enkel key value setting storage grej som synkas med ditt Google-konto.
Okej. För det finns secure storage har de ju. Och open storage. Secure storage är någon form av kryptering som Google gör åt dig. Jag fick höra att det inte skulle synkas. Nej, men det låter konstigt. Jag får researcha, för att det här är något som alla mina appar borde ha. Alla appar som har en settingsfunktion måste ju ha, eller måste inte ha, men borde synka in detta.
Ja, det vore ju skitsmart. Du får ta och kolla det, Tommy, så får vi ta en follow-up på det.
Ja, men det lovar jag att kanske göra. Mm-hmm. Men okej, så jag har frågat Magnus. Magnus har inte gjort det. Jag frågar mig själv och jag har gjort det. Nu har jag i och för sig 15 mobiler runt mig här. Men min main-telefon som lämnar hemmet, så att säga. Nu har jag inte 15 mobiler, det var en överdrift. Men 5 kanske har, 6, 7. Men den som lämnar hemmet med mig, den är krypterad. Just för att på Android är det så pass enkelt egentligen att få ut datan via att stoppa i en USB-koppling egentligen. Och bara gräva lite. Och det vill jag inte vara med om. Jesper, i och med iOS 8 nu så har du möjligheten. Har du gjort det?
Man har inte möjligheten. Det kommer per automatik.
Precis. Men då finns det ingen opt-out ens?
Det finns ingen opt-out. All din data är alltid krypterad.
Åh fan. Jag tolkar i Google-ämnet här som att man kunde opt-out från detta. Att du kunde stäcka, att de har bara switchat switchen så att säga åt dig automatiskt vid installationen.
Ja, det var det du sa i alla fall i Google-ämnet. Men huruvida det är på iOS 8, det är, om det är som Johan säger, så är, då är det ju på alltid.
iOS 8 är inbyggt krypterat per default. Du kan liksom inte du kan inte stänga av det.
Jag läste lite innan till att Googles mål är att det ska vara valbart. Att det inte ska vara valbart, menar jag. Så frågan är ifall de gör... Problemet är att det tar ju en timme, om inte mer, att göra den här uppdateringen till krypterat på din enhet. Så frågan är om man ska... kanske måste vara så här, nu borde du kryptera din data. Gör det nu eller på fredag?
Men vad är då... vad hindrar dem att ha den här som... att den alltid är igång på nya enheter? Att man bestämmer att alla mobiler som släpps efter det här med den här versionen ska ha det här. Det... så att det redan är på plats. Jag menar, telefonen botar inte upp och börjar kryptera då. Då är det gjort i förväg.
Exakt. Jag kan väl tänka mig kanske hur ROM-communityt, men det spelar ingen roll för dem. För de wipar ju ändå, tror jag, disken. Eller den här user, vad det nu heter, userland-grejen. Jag är osäker. Men poängen var i alla fall, och varför jag ville ha med det var att har man möjlighet så borde man kryptera. Och det kan man ju göra på Android idag.
Finns det någon artikel om det här rent säkerhetsmässigt som går djupdyker lite grann på hur, som inte är från Google själva utan som är från någon slags tredjeparts säkerhetsforskare eller någonting som har analyserat det här, vad det är de har sagt. För det har varit intressant att ge sig in på.
Apple eller Google?
Google. Apple är ganska välförstådd. Men...
Det ligger lite i sakens natur att inte folk ska veta för mycket om saker och ting när det gäller krypteringen. Men nej, inte var hittat.
Fast det är ju tvärtom, det är ju lite vilseledande i och för sig. Det är väl absolut i sakens natur att alla ska veta så mycket som möjligt för att veta att det är säkert.
Det är ju sant.
Det räcker inte att någon står i dörren och säger trust me. Det är säkert.
I know this.
Jag kan slänga in lite artiklar om hur det funkar på iOS i alla fall. Wired har gjort lite artiklar och det har kommit lite analyser från folk i jailbreak-communityt och sådär som har jobbat mycket inom framförallt för det amerikanska försvaret och sådär också. De har ju lotsat in i det här i och med att de har varit duktiga på att hacka telefoner. Så att det har kommit lite intressanta artiklar kring iOS-säkerheten i alla fall.
Så lite släng med dem. Liten passus där. Minns ni det att Apple anställde han jailbreak-killen? Han som var den som knäckte det mesta hos Apple. Kommer ni ihåg den
nyhetsstorm
för 2 år sedan eller någonting?
Kratsniak. Fast...
har ni märkt att det inte har jailbreakats sen han blev anställd hos Apple?
Är det så?
Ja, det här nu slänger jag mig med uppskattningar. Men det känns så. Alltså, ja, men,
Det har jailbreakats ända upp till 7.
Ja, men 7 är inte jailbreakad. Det är 1 år sedan.
7 är väl absolut
jailbreakad. Söker på iOS 7 jailbreak så får jag någonting i alla fall.
Okej, det är helt enkelt jag som inte riktigt är med i den matchen längre. och intresserar mig. Är den tethered?
Oj, nu är...
förutsättningen var... nästan. Jag tror inte att de har några sådana säkerhetshål nu att du kan lösa det genom browsern och sådär som man kunde på den gamla goda tiden när man kunde surfa in på ett litet fint pdf-dokument och så helt plötsligt så var hela telefonen rotad och startade om i ett nytt operativsystem.
Ja, helt fantastiskt hur det lanserades som en feature att man har lyckats knäcka hela enheten och folk bara, äntligen är den knäckt! Bara, men.
Och det fina med den, det jailbreaket var att det var ändå, alltså det är det som är så fint med den här communityn. Det är godartat på det sättet att de täpper ju till luckan efter sig. Så fort de har kommit in så täpper de ju till luckan. Så att det är ändå lite fint på något sätt tycker jag.
Comex.
Comex heter han.
Det fanns en som heter Geohot också, men han plockade Facebook.
Jaså, raka vägen.
Mm. 3 år gamla nyheter.
Det är 3 år, men det känns... okej, det var någon version av iOS som jag ville ha ett jailbreak till av någon anledning. Och det kom aldrig ut något och folk sa att det går inte att jailbreaka den här versionen. Och då gav vi upp. Jag tänkte att du kanske Apple gjorde rätt där att anställa dem.
Känns det inte så. Det har gått riktigt lika fort med jailbreak på de senare Apple på iOS-versionerna, va?
Jag tänker att det har lite att göra med också att behovet av det har minskat. När det var så, när plattformen var så pass begränsad att man inte hade bakgrundsuppdatering och man inte, alltså det var så mycket features i ett operativsystem som inte fanns.
Det är sant,
så att då var trycket på att släppa nya versioner. Nu känns det lite att det har blivit ett lite moddar-community bara som vill ha lite andra hemskärmar och lite annat, men det är ganska ganska snålt med det. Uppfattar jag det som i alla fall. Sen är det många som tycker det är roligt att juxa med det där och försöka använda, hitta nya roliga sätt att använda sin telefon på, för att det verkar ju ändå sporra till hela det communityt. Men jag tror att för gemene man så har man nog slutat göra det där. För på typ iOS 3-tiden och iOS 4-tiden, det var många som jailbreakade då.
Vi kan ju bara se till
samma som jag.
Ja, precis. Ja,
och vi har ju slutat. Så, att, ja.
Så jag har ändå godartad googling här, men Lifehacker skriver att iPhone 7 jailbreakades i januari, februari, mars i år.
Okej,
okay. Det är ett halvår tid. Efter. Ja, det är ett halvår efter release. Varför skulle jag jailbreaka iOS 7? Det var någonting. Skitsamma, det är väldigt personligt att säga. Det skiter ni som lyssnar i. Det blev två ämnen i ett där. Det bjöd jag och Johan på. Varsågoda.
Mm. Du var nöjd så, Johan, eller?
Ja, lite så. Jag vet inte om vi ska ha någon diskussion kring det här. Vi har diskuterat det så många gånger förr.
Ja, vi har haft känslan precis nu.
Ja, men vi har ju diskuterat det här så många gånger förr med huruvida man kan ha en affärsmodell och etiskt, hur etiskt riktigt det är att ha en affärsmodell som baserar sig på att man säljer folks data gentemot att man säljer produkter till folk. Så jag vet inte riktigt om vi vill gå in på den diskussionen igen. Men jag har annars inget annat avsnitt att hänvisa folk till som de kan gå för att lyssna på den här diskussionen. För det känns som att någonting som vi har smugit på i många andra avsnitt här och där när det kommer. Så jag vet inte, har vi någonting att säga, något nytt till bordet om den här diskussionen? För att det som föranleder det här då är ju det här Tim Cook-brevet som säger att vi minsann tjänar inga pengar på er data. All er data är säker och vi kommer arbeta hårt som tusan för att er data ska förbli säker. För det är inte en feature i vårt operativsystem när det läcker data till oss, utan vi vill att er data ska vara säker. Er data ska vara er. Medan de säger då att Google, eller deras konkurrenter och därmed Google, så säger man att de tänker tvärtom. Jesper?
Ja, det är ju två väldigt olika approacher till verksamhet såklart. Och jag vet inte om vi by default, för att vi är Apple-användarna av gänget här, att vi skulle föredra det för det andra. Det känns, jag vill tro att du hellre betalar med pengar än med data. Medan jag har egentligen inget emot, och jag måste följa den linjen, för den började jag på för flera år sedan när vi pratade om att om jag ändå ska få reklam så tar jag gärna relevant reklam. Och relevant reklam måste ju baseras på någonting, antingen beteende eller på data. Sen tycker jag väl fortfarande, och jag vet inte om det här tillför något nytt i diskussionen, men för de som inte, nu när vi inte kan hitta något att hänvisa till annat än att vi nuddade vid det lite försnacket här. Ja, man har fortfarande väldigt dålig koll på vilken data man faktiskt delar med sig av. Det är nog mycket, mycket mer än man tror som dyker upp. Jag jobbar ändå lite med att samla in den här sortens information. Ja, om än väldigt enkelt, men hur folk rör sig i webbshoppen baserat på vilket mejl de har fått och så vidare. Men det är som användare, speciellt en helt vanlig Svensson som surfar runt och surfar helt enkelt. Han vet ju inte exakt vad han egentligen dela med sig av för information, och det kan väl vara lite de vet ju inte vad det är de delar med sig av, och det, jag vet inte hur man ska presentera det för dem, men folk kommer nog få sig en riktig fundera den dagen de poletten faktiskt trillar ner. Ja, så monologar man minsann.
Precis.
Ja, för egen del så känns det som att det här, vi har pratat om det här tror jag flera gånger, kanske var pre-Johan Magnus-tiden här i Slashat så att säga, när ni var, men jag har för att jag och Jeppe pratat om detta fram och tillbaka flera gånger, huruvida vi är produkten så att säga.
Ja. Jag tror att jag har nämnt. Alla nöjda, då tar jag oss vidare till nästa ämne, och då ska vi prata om japanska Sony. De säger upp 1000 anställda inom sin mobilavdelning på grund av att det går riktigt dåligt för Sony som företag. De här 1000 anställda motsvarar ungefär 15% av ungefär 7100 anställda inom den här mobilavdelningen då. Sony gick ut med en ny prognos för räkenskapsåret 2014 där de säger att de räknar med att man ska gå ungefär 15 miljarder kronor back för året. mot föregående prognos från så sent som i maj där man räknade med minus 3,5 miljarder. Så att någonting har ju gått riktigt käpprätt åt fanders sedan den förra prognosen när man väl sparkat den ekonomisnubben kanske som räknade fram det där. Man skyller på förändrade konkurrensförhållanden och ser väldigt allvarligt på den konkurrens som man just nu möter i framförallt Asien då från lågpristillverkare som Motorola och Xiaomi som är en annan kinesisk tillverkare av mobiltelefoner i framförallt låg- och mellansegmentet. De säger nu då att de ska renodla sin verksamhet inom mobilmarknaden och kasta ut alla lågprislurar och fokusera på lite nischade och high-end-produkter som till exempel Z3-serien. Redan 2012 när man köpte ut Ericsson från Sony Ericsson mergen där så hade man ju den här tanken att sikta på den här marknaden. Men det har ju uppenbarligen inte gått helt bra och det har väl varit ganska väntat bland analytiker att det skulle gå som det skulle gå som det har gjort. Andra delar av Sony verkar däremot puttra på rätt bra som PlayStation och hela gaming-communityt eller hela gaming-marknaden. Även Hollywood-satsningen och deras studios där. De säljer mycket komponenter till bland annat Apple när det gäller sensorer för iPhone. Men när det gäller PC och framförallt då mobilmarknaden så har det gått riktigt uselt. Och då känner jag bara spontant. Hur ser egentligen Sonys framtid för mobilmarknaden ut där? Jag skulle släppa in lite grann kring Jesper där. Jag vet att du har ett och annat att säga om Xperia-serien till exempel.
Ja, alltså ja, Xperia är ju en härlig serie. Men jag tycker ändå det är lite synd om Sony. För det första kan man säga, jag vet inte hur det var för er för 15 år sedan eller 15-20 år sedan. Sony var ett riktigt stort varumärke. Det är liksom, Sony, det var kvalitet, det var det man kollade på. Sony och Pioneer, det var ungefär det man hade kikat på. Samsung vet jag inte riktigt om de var så fruktansvärt stora på konsumentmarknaden då. Men Sony är ju verkligen, de har ju egentligen bara sin mobildivision och sin och PlayStation idag som är de riktiga som syns i sorlet och i bruset. Och man kan väl i och för sig argumentera för att Xperia fortfarande har en bit kvar, men jag förstår att det är en tuff marknad, men de har liksom ingen edge på någon annan marknad där de tidigare regerade. Och Xperia har uppenbarligen blivit bättre sen Ericsson-tiden, för de släppte en fasligt massa usla Xperia-lurar där under ett tag. Det var inte förrän Android hittade in och de började skära bort de här Play och det där tramset som Ericsson hittade på, antar jag, för att de försvann när Ericsson köptes ut. Men de är... Sony lider väl lite av HTC-problemet. De gör bra grejer, men det är för jäkla tufft just nu på mobila marknaden.
Fast då är det väl inte ett HTC- eller Sony-problem. Det är väl ett problem i att de ger inte marknaden vad marknaden vill ha. Marknaden vill ha så high-end som möjligt till så billigt pris som möjligt. Uppenbarligen, eller för mig som står utanför Android-marknaden, så ser det så uppenbart ut att det är ingen som värdesätter de här riktiga high-end högkvalitetslurarna, utan det man värdesätter och det som folk köper är ju high-end-lurar som är så lågt pris på som möjligt, så att man får så stor skärm som möjligt och så mycket grafiskt lullull som möjligt, helst med så vedervärda, fruktansvärda grafiska skal runt Android som möjligt, och att det är det man värdesätter i, eller det är det som marknaden värdesätter, och de lyckas inte ge marknaden det, de lyckas inte vara bättre än Samsung och Xiaomi på det.
Men alltså, det där matchar ju inte med vad Apple gör till exempel, som de ser som en av sina huvudkonkurrenter ihop med Samsung på high-end-marknaden.
Precis, för att Apple har en liten annan typ av marknad. De har high-end-segmentet där folk är beredda att betala för den prylen som Apple säljer. De säljer inga lågbudgetmobiler och de har ingen som konkurrerar med dem på den fronten. Det finns ingen annan som gör iOS-enheter, det finns ingen annan som gör iPhones än Apple.
True.
Så att Apple har ett fruktansvärt starkt varumärke i sig själva som Apple och i iPhone som enhetsnamn. det är ett varumärke som ingen annan i den här branschen kommer i närheten av, utan det är snarare man livsstilsprodukter som typ Nike och annat som kommer i närheten av den typen av branding recognition. Men så jag tror att man jämför lite med äpplen med päron. Sony kan inte konkurrera med Apple, tror jag. Äpplen och päron. Och så kan man men man kan inte heller konkurrera med exempelvis Samsung eller Xiaomi. Jag vet inte ens om jag uttalar det rätt. Jag har fått det förklarat för mig hur man uttalar Xiaomi, och jag tror att jag uttalar det fel nu, så att jag fortsätter att uttala det fel, så att jag är konsekvent fel i alla fall. Så kan någon rätta mig, så kan jag säga det konsekvent rätt framöver.
Jag uttalar det gärna som du tills vidare, så kan jag alltid skylla på dig den dagen någon påpekar det tills du får det rätt, om inte annat.
Det tycker jag, för jag skyller också på mig själv nämligen, i och med att jag har fått det förklarat för mig, så att jag har ingen annan att skylla men på än mig själv.
Är inte Sonys problem då att de tror att de är konkurrenter till Apple? Det är ju inte det de är. Jag förstår att om man släpper riktigt toppspäckade high-end-mobiler så får man åtminstone lite press i techmedia. Men det är inte de som omsätter de här mobilerna. Det är inte de som antar att om man skulle ta det skiktet av riktigt teknikintresserade som oss, så är fördelningen mycket mer fördelaktig för både Sony och HTC i förhållande till Samsung. Speciellt på senare tid när Samsung, jag vet inte, de har slarvat bort sig lite. Men själva liksom bulken, den stora mängden mobiler som säljs där ute, är ju inte de här toppmobilerna. Men det är väl svårt, det är sånt jäkla brus där nere, och ja, man kanske ska skita i det där helt och hållet. Alltså, och då är vi tillbaka där.
Jag känner ju spontant att jag har en ganska dålig smak i munnen av Xperia-serien som har hängt med ända sedan Sony Ericsson-tiden. Och de är benägna att hålla fast vid den här gamla serien. Och den, jag vet inte hur det är med er, men för mig så känns den inte, den andas inte kvalitet i framförallt inte i mjukvara och så vidare. Nu har den ju gått ifrån deras eget lapptäcke till, vad är det, Symbian 60 eller vad de var körde innan, va? På ja, Sony Ericsson-tiden.
Förskräckligt var det i alla fall.
Ja. Visst, de har fått Android, men initialt så var det ju ingen, det var ju inga lurar som var så där spännande. De här senaste Z1 och 2 och 3 och så vidare, de är ju i och för sig trevliga, men jag känner att Sony behöver komma med något helt nytt initiativ här, tror jag. Och då ska det vara, nu vill de ju på high-end-marknaden verkligen, så ja, det ska bli spännande att se hur det går, om de har någon framtid på mobilmarknaden i det här segmentet där de faktiskt vill leva. De kommer klara sig.
Inte de en av de enda stora tillverkarna som faktiskt producerar konsekvent mobiler som är vattentåliga. Bara en sån sak borde ha mer umf, tycker man.
Ja, det är sant.
Det är inte tillräckligt kanske.
Nej, inte ännu. Det kanske kommer. Det kanske kommer när Apple släpper sin första vattentåliga mobil. Då blir det liksom mainstream och då ska alla ha det.
Ja, jag vet. Och så har Sony haft det, och så sitter de och hänger läpp på ett litet sånt konferensrum och undrar, varför funkar det inte när vi gjorde det?
Nej.
Men det är ju så klassiskt ändå, så att ja, men Apple eller iPhonen får NFC-betalningar. Ja, men fan, vi har ju haft det skit länge ju. Och så säger man, alltså, helt plötsligt så har Apple uppfunnit en helt ny kategori utav cool teknik som resten av världen har haft under väldigt lång tid, men som inte har använts. Och det är lite samma sak med typ vattentäthet och sådär, att Samsung-lurarna har väl också det nu. S5-man har väl också det.
Ja, S5-man har det.
Det är ju flera telefoner som har det. Men det känns inte riktigt som att det är någon som värdesätter eller lägger så stor vikt vid det i alla fall när man ser på vad folk tycker och tänker om sina telefoner. Det verkar inte vara en sån här grej som kommer upp vanligtvis om att, i alla fall inte de som jag frågar, när jag frågar om vad de ser i sin nästa telefon, så är det liksom aldrig vattentäthet en stor grej. Medan jag var ju skitdeppig över att inte de nya iPhonesarna var vattentäta.
Jag tycker att, men de går att böja, har jag sett idag.
Vad sa du?
De går att böja.
Oh.
Ja, de har sånt problem med will it bend. Folk som sätter sig med 6-plussan i fickan så kröker de sina telefoner.
Jag trodde att man mer blev så här stelopererad i benet. Att det liksom gick att böja på.
Alla går runt som pirater. Så får man ett sådant ämne att sluta på Apple.
Tommy,
mm-hmm.
Tycker du att vi ska prata om veckans forumtråd?
Jag tycker det, du ser det, att jag vill prata om den. Ja. Kan du ju prata om den kanske?
Ja, kan jag prata om den. Och jag har valt en forumtråd här som den här veckan, på alldeles egen tass faktiskt. Och den heter Programmeringspolicy och svenska lagar. Och ligger i kategorin allmänt övrigt för övrigt. Användaren Stupid AI har nämligen en frågeställning som jag tyckte var värd att lyfta upp här. Och då skulle jag vilja vända mig till Johan. Mm-hmm. Som jag hoppas att du har läst på dina svenska lagar kring det här. Vad är det som gäller om man lägger upp något på GitHub eller liknande tjänst? Vem äger koden som är publicerad och hur får man citera den? Det är alltså några sådana här frågeställningar i form av en akademisk frågeställning som Stupid AI beskriver själv då. Mm. Och det här kände jag, det var spännande. Och jag tror att du har någonting att tillföra här, Johan.
Säkerligen, ska jag ta det i tråden eller ska jag svara nu? Jag kan svara nu.
Du svarar lite kort.
Ja. Alltså jag tror att det är så här, att om du inte, så länge du inte sätter någon annan licens på din kod, att du säger att det här är en, den här koden är GPL-licensierad eller BSD-licensierad eller Mozilla-licensierad exempelvis, så gäller ju upphovsrätten, att du har ju skrivit koden, ingen annan. Även om du har lagt upp den på nätet, det är precis som ett skrivet verk. Har du skrivit en novell och lagt upp den på en blogg, folk får ju inte bara sno den och lägga upp den någon annanstans om de skulle vilja. Det är ju lätt för dem att göra det, men rent lagligt så får du ju stämma folk till höger och vänster om de börjar använda dina saker. Och detsamma gäller med kod. Det är ju ett upphovsrättsskyddat verk som vilket annat som helst, tror jag. Jag hoppas på att jag kommer bli rättad på det här nu, så att inte folk tar det här som någon slags... Jag är ju ingen jurist på det här området på något sätt.
Men Johan sa ju det.
Ja, precis. Ja.
Funkar den gamla sägnen att printa sin kod, lägga ett kuvert och posta till sig själv och behålla oöppnat?
Där borde det faktiskt funka.
11 000 rader kod och så bara sätt printern på... Jag tar något sånt snirkligt typsnitt också, så att...
Om man lyssnar på det här i efterhand så ska man nog vara klok i att gå och besöka den här tråden, för att här kommer säkert folk säga hur fel jag har och vilka lagparagrafer som faktiskt motsäger det som jag precis sa. Men jag tror att det är själva grunden i alla fall, att så länge du inte har satt någon annan licens på det så är det upphovsrättsskyddat, för allting som du gör, allting som du producerar som människa är alltid upphovsrättsskyddat, vare sig du tar ett foto eller Instagramfoto eller vad som helst, ingen får plocka det om inte du har gett dem specifikt tillåtelse att göra det.
Där har vi nästan svar på tal. Är det så att ni tycker att Johan ska vi ju sträcka upp rejält här nu? För han har ju helt galet fel. Så är det ju in i kategorin allmänt övrigt. Tråden heter programmeringspolicy och svenska lagar. Så hjälp Stupid AI där att svara på de här frågorna. Och Johan, jag hoppas att du går in och skriver där också.
Tystnad. Ja.
Totalt tystnad.
Crickets, the Crickets show idag.
Jag tänkte släppa in Johan där, ska få en chans att skydda sig mot det där, men han var tyst, så då kör jag vidare. Svenska fjällen, har någon varit där? Vad är fjällen? När kommer man till fjällen? Är det till exempel Sälen, är det fjällen?
Ja, det är ett fjäll.
Men vad, så, när börjar fjällen?
Man bara hör knapparna.
Du menar söderifrån om man säger så då?
Ja, alltså i Värmland, finns det eller fjäll, ja, det finns det kanske bara av höjden på området, att säga, och bergen.
Det är
en
intressant fråga.
Det är väl att det behöver vara ett par fjäll runt omkring dig. Det är väl inte svårare än så? Sälen finns det ju fjäll.
Och Branäs finns det ju fjäll.
Och det är ett fjäll.
Ett berg eller ett flakt landskap vars högsta punkt når över skogsgränsen.
Oh, bra. Fjäll. Är det ett fjäll?
Ja, vi har ju till och med ett fjäll mitt i Göteborg.
Ja, fan, hur besviken jag blir.
Du kanske ska komma till ämnet så de som lyssnar. Ja, vad är det de för fjäll?
Poängen jag ville komma till var i alla fall, när man säger svenska fjällen så känns det som att det är jättelångt upp i norr och det är jävligt kallt och det är mycket renar och man pratar väldigt kort i meningar. Det är mycket uppe i fjällen. Jo, kanske. Nej. Ja, grannen runt hörnet. Min sämsta norrländska ever. Men poängen var i alla fall att Google Street View kommer snart göra svenska fjällen tillgängligt på Google Maps, eller på internet kan man väl säga. Det är nämligen så att Google har påbörjat arbetet med att fotografera och kartlägga vandringslederna långt uppe i Norrland. Och det är egentligen det jag vill komma till, att när jag tänker på fjällen då tänker jag inte på Branäs eller ens vad var det jag sa för exempel?
Sälen.
Där, Lindvallen eller Sälen. Det är inte fjällen för mig. Fjällen är liksom Åre. Då börjar vi snacka fjäll. Men det är bara för att jag inte har någon aning om vad ett fjäll var. Jeppe har ju rättat med oss att vi har ju faktiskt fjäll i Göteborg. Vilket säger mer än vad jag behöver säga själv. Men den här personen kommer vara utrustad med Googles specialgjorda tracker-utrustning och personen kommer att utgå från STF Al-Abisko turiststation och vandra längs den populära Kungsleden. Den här utrustningen då är, eller han, personen, det är en han eller hon vet jag inte, men personen har alltså en ryggsäck på sig med en kamera, som, eller med 15 kameror som tillsammans fotograferar i 360 grader i 2,5 sekunders intervall. Den här utrustningen även används för att fotografera Grand Canyon, Mount Everest, Taj Mahal och Venedigs alla kanaler. Jag kan också nämna förbifarat att det är ingenting Google gör på eget bevåg, utan det sker i samarbete med Svenska Turistföreningen som förmodligen ger Google en slant för att komma och göra detta. Tanken är väl då att fler ska få suget att ta sig upp till fjällen. Och då pratar vi inte om Göteborgs fjäll, utan faktiskt fjällen uppe i norr, för att gå den här totalt, så här, den här vandringsleden, nästan 425 kilometer. En jävla promenad helt enkelt. Göteborg-Stockholm. Helt enkelt. Mm. Och Google räknar med att projektet ska finnas live på Google Maps någon gång under nästa år. Nu tror jag att vi släpper in Jeppe först, för han älskar ju fjäll.
Ja, och när jag läste den tänkte jag, oh, intressant! För jag tycker det har saknats ett sätt att skåda fjäll på plats på något vis. Och så kommer man till den trista insikten att ja, promenadsidan av fjäll, alltså sommarfjällen, när man knallar upp och ner för berg. Jag säger så här, om det finns någon på Google som lyssnar, eller vem som äger den här utrustningen. Pynta en skidåkningstripp till mig till valfritt fjäll, så ska jag se till att kartlägga alla backar med snö. Kan till och med tänka mig att få med en driva i 360 också. Så,
så åker jag. Här, Jesper, oss.
Oss, förlåt.
Inte dig, utan oss ska de ju sponsra. Med en
skidåkning. Såklart, såklart.
Så att vi har fyra stycken kameror på plats.
Ja, precis.
Fast då undrar jag spontant, hur intressant är en skidbacke egentligen för en passiv åskådare?
Nej, men jag tänker av ski här.
Ja, du tänker av ski! Ja! Det här låter ju jätteintressant, Jesper. Mm.
Men jag har, alltså, allvarligt så har jag vid tillfällen när jag ska åka någonstans och åka skidor, så där jag inte har varit.
Så borde det dokumenteras, tänker
jag. Nej, men så försöker jag, alltså för det första, Googles satelliter eller vem det nu är som fotar från rymden ner, de tar ju fram den lilla kameran för att fota bergstoppar och fjäll. Man ser ju ingenting på de här bilderna som tas därifrån. Ja, det vore schysst att kunna ta Street View ner och bara känna, komma i stämning när man bokar sin resa på hösten och kolla läget. Jag förstår att det kanske är lite nischat, men vad fan, ska de fota dem utan snö? Kan vi väl lika gärna fota dem med snö också?
Lite nischat, alltså det kommer bara vara vitt hela vägen. Oj, en backe till. Det var trä.
Ja, men du ska kunna åka lift virtuellt, du ska kunna gå in på afterskin, du ska till och med kunna gå in och byta din trasiga hyrskida i VR, köpa liftkortet virtuellt. Jag vet inte, för just nu så är skidanläggningar, den sortens fjäll, rent visuellt bildmässigt, alltså bilder uppifrån och bilder på plats, är det är en svart fläck på alla kartor. Man kan liksom inte se någonting. Jag använder kanske Street View lite mer än någon gemene man, kanske till och med lite för mycket. Men jag använder det för att hitta all sorts information. Jag är verkligen ute och åker på de där virtuella vägarna allt jämt.
Men då behöver man inte ens åka upp till fjällen, utan då kan man ju bara köpa hem sig ett Oculus Rift och sitta hemma.
Just det, så kombinerar man med den där hyperlapse-funktionen där man bara sätter en startpunkt och en slutpunkt, så tar den dig från en punkt till en annan. Jamen. Snyggt. Så kan du göra världens snabbaste åk i de svartaste av backarna.
Ja, men det är samtidigt som man åker typ Helix eller något på Liseberg, så får man den här goda magkänslan, liksom pirret i magen. Man får ju hoppas på att det synkar lite grann då, men det...
Ja, jag tror ni har någonting här, killar. Fortsätt
spekulera. Den där loopen blir svår.
Ja, loopen är klurig. Ett hopp. EP, jag skickar en bild till dig i chatten och där kan du se hur utrustningen ser ut.
Ja, den vill man inte ramla med.
Nej. Ser ut att väga några kilo den där.
Ja, men. Så är det med det. Och ni som vill
där,
lite till bara. Ni som vill se hur det ser ut på hos Grand Canyon och de andra ställen de använder den här utrustningen, kan gå in på ray.se. Där finns länken, eller våra show notes, eller bara googla Grand Canyon tracker eller någonting, så hittar ni fram till dem. Det är coolt. Vill jag lova.
Supercoolt. Alltså jag skulle kunna tänka mig att bara gå omkring med en sån här ett litet tag för Googles räkning. Ja, dels det. Bara för Googles räkning, och så att de inte skickar massa annonser i ansiktet på mig. Då har vi en deal där, tror jag.
Alla får göra sin civic duty. Att man går tre månader med ett sån här ryggsäck så slipper man annonser sen.
Som en ryggsäcksboja om man säger.
Ja, så nya, så nya lumpen liksom. Så här, man betalar tillbaka till samhället som man lever i.
Men ska man inte ta inomhus eller någonting istället för något för fjäll som ingen eller bara gamla promenerar på?
Uh-huh. Crickets.
Du har ett shownamn tror jag.
Jag tror det också. Jag tar oss vidare här nu. Och då ska vi snacka lite Netflix. För några veckor sedan så vet jag att vi hade uppe en poll. Nej, vad hade vi uppe? Vi hade uppe någonting med om man använde VPN-tjänster för att nå utländska streamingtjänster, va? Var det inte så?
Det hoppas jag inte.
Forumtrådar hade vi.
Forumtrådar? Ja, det var så, va? Jag vill minnas det.
Det var min goda vän som skulle titta på Doctor Who.
Så var det.
Just det.
Det hade din inneboende. Ja, nej, då är det så här att amerikanska Netflix är ju en synnerligen populär tjänst. Men den finns ju ännu så länge inte i alla länder. Och i de här länderna, bland annat Australien, så är det ju som så att användarna söker ju sig... Man söker ju sina kickar och därför använder man sig av VPN-tjänster för att komma åt amerikanska versionen av Netflix. Och precis som Johan var inne på i forumtråden där för några veckor sedan så är det ju det är lite av en gråzon. Man har gjort en undersökning, det var väl någon sån här torrent-sajt som gjorde en undersökning i Australien som säger att upp till cirka 200 000 användare kör VPN-lösningar för att kunna njuta av Netflix amerikanska utbud i Australien. Eftersom Netflix ännu inte finns där då. Nu har en upphovsrättsorganisation som heter AHIDA, eller AHEDA, jag kan inte säga att jag står för uttalet där, så att citera mig inte på det. Men de har börjat föra en diskussion med Netflix om att blockera australiensiska användare från att titta på US-versionen av Netflix då, via VPN-tjänsten. Och det här är ju någonting som kan komma att drabba även andra länder skulle man kunna tänka sig. Och det har ju helt enkelt med att göra att Netflix har inte rättigheter att sända de program som, ja, som det här gäller då i detta fallet i Australien. Så då bara det slog mig så här då att alltså, användarna betalar likväl för ett amerikanskt Netflix-konto. Flera av användarna har i min egen empiriska studio, alla Jonasson, säkerligen betalt för en VPN-tjänst för att kunna få en IP-adress som ser ut att komma från USA. Det betyder alltså att de här användarna är villiga att betala för att få tillgodogöra sig Netflix-innehållet. De är villiga att betala betydligt mer än vad ett vanligt Netflix-abonnemang kostar. Upphovsrättsinnehavarna står på andra sidan och vill blockera den här möjligheten. Och Netflix står mitt emellan. Soppa och stor helvete, tycker jag. Johan, det här vet jag att du har mycket att säga om sånt här.
Ja,
det
har
jag. Vad göra?
Jag vet inte vad man ska göra, för jag förstår problematiken. För att filmers distributionsrätt kan ju ägas utav olika företag i olika länder. Bara för att ett företag äger rätten till en film i USA betyder inte att samma företag har rätten att äga den filmen i Australien. Exempelvis. Det kan vara Miramax som äger en film i USA och så är det kanske Sony då som äger samma film fast i Australien. Och det blir ju jag kan förstå det, att det blir ett problem helt plötsligt att om en privatperson från Australien vill titta på den här filmen genom amerikanska Netflix så kommer ju fel person få pengarna om man ser till hur den australiensiska invånaren borde betala. Så jag förstår att det finns en problematik där bland de här olika aktörerna. Samtidigt som att, ja, det är ju lite hål i huvudet.
Alltså, jag har skrivit så här i mina show notes att alltså upprättshovssystemet och licenssystemet måste förändras för att passa in på liksom en modern värld där media distribueras digitalt. För att det lever fortfarande kvar i den här det tv-sända och fysiska mediet. Är det inte så lite grann?
Jo, men så är det. Och det har ju visat sig även i musikbranschen hur lång tid det tog där. TV och film ligger lite efter och det kommer säkert att lösa sig på sikt. Men absolut, de är ju kvar där. Och Netflix, man kan väl tycka att det här är... Det är ju inte Netflix fel.
Nej, för att de hamnar ju mitt emellan.
Ja, för de får ju inte materialet om de inte går med på de här grejerna. För de är ju liksom beroende av de som producerar materialet. Och de som har, det är inte Netflix som säljer vidare materialet, de är ju bara en av köparna. Och de som säljer materialet till dem ställer ju krav på att på vissa förutsättningar. Och då blir de ju tvungna att göra såna här saker. Så absolut, de är ju fast i mitten och det är tråkigt att folk som vill betala för sig gör det men ändå anses göra fel. Och i det här fallet också eventuellt blir det utkastade.
Mm.
Man kan alltid flytta.
Ja, precis. Det är... Som sagt, men alltså... Man har ju ändå visat här ifrån användarna i Australien att det finns ett behov. Och även om ett underlag på 200 000 användare inte är speciellt mycket så kan jag tänka mig att alltså, det är ett stort land. Och här kommer det att finnas, det kommer säkerligen att finnas ett underlag för att dra igång Netflix där. Precis som att de har startat i Sverige för 1,5 år sedan någonting. Och,
fast,
ja.
Jag har bara brutit in det. 200 000 användare är ju skitmycket. Vad har vi i Sverige? 700 000, 800 000 Netflix-användare. Och Australien till populationen är ju bara dubbelt så stort som oss. De är ju 20 miljoner. Så att folk använder den här typen av tjänster där tyder ju verkligen på ett starkt intresse från invånarna till att en sån här tjänst ska dyka upp.
Man kan ju säga då har de ju 1,4 miljoner potentiella köpare som inte kan använda Netflix. Kanske någon ska göra någonting åt.
Det är ju sant. Jag menar, kommer de blocka det här så vad kommer hända med piratkopieringen? Det är klart att det kommer ju att skyrockita om för de här stackars användarna som inte kommer åt sina VPN-tjänster eller kan nå Netflix igen.
Stackarna.
Ja, illa. Men som sagt, det här med upphovsrätt och licenssystem och satan, det är modernisera mera. Det var en liten kortis bara.
Nej, men jag gillar att det är intressant faktiskt. Precis, jag tänkte bara recapa allt vad ni har sagt. Jag gör inte det. Utan istället tänkte ge ordet till Jesper. Men jag tror att han sitter lite i en teknikröra, eller?
Ja, vi fick ett litet debufferproblem här. Och live-lyssnarna undrar varför det blev så tyst. Men
vi är tillbaka.
Jag gjorde generaltabben att glömma stänga av Dropbox. Och så lägger folk man känner till saker. Och då blir det tjockt i linjerna när man sänder.
Men nu är du redo att leverera ditt ämne för kvällen.
Nu är jag redo att göra precis så. Jag ska prata om en lite tråkig trend som jag verkligen inte hoppas hitta till Sverige och inte hitta någonstans och att de kväver det i dess linda. Det handlar om företag som bötfäller dåliga recensioner i USA just nu och kanske i värsta fall i resten av världen så småningom. Det har blivit en fråga för kongressen och det handlar om att amerikanska företag, de har företag som, ja, som säljer saker till dig där du skriver på någonting. De börjar peta in, ni vet den här lilla ja, finstilta. Så petar de in klausuler som förbjuder dåliga recensioner. Och det dyker upp i alla möjliga sorts branscher som har just med kontrakt att göra. Som är hotell, bröllopsfotografer, tandläkare, vissa restauranger. Som gör att du vet inte vad du går med på. För vi vet ju hur det är, vi läser inte det finstilta alla gånger. Och de här klausulerna, alltså om du säger att om du skriver på ett papper där du inte får säga vad du tycker om det här restaurangen med hot om böter så har du egentligen frånskrivit dig din yttrandefrihet. Och de flesta av de här kontrakten är också utformade på ett sånt sätt att du frånsäger dig äganderätten till eventuell åsikt du publicerar någonstans. Så inte nog med att du inte får publicera en dålig recension av något efter att ha skrivit på det här pappret. Om du gör det så tillhör den informationen företaget och de kan stämma dig på det här. Utöver att de då kan redan stämma dig och lägga en god bot på dig för att du faktiskt har brutit med kontraktet. Jag har sett exempel som ett hotell i USA har ett sånt här kontrakt där de har mycket bröllop. Och där du skriver på för dina gäster, eller du skriver på att nu ska vi boka rum och så bokar man för alla gäster. Då har du också skrivit på för alla gästers skull. Så ingen i ditt bröllopssällskap får skriva en dålig recension om hotellet i sig. För då får du betala, jag tror det är $500 för varje dålig recension. har blivit ett så pass stort problem att två stycken husrepresentanter i amerikanska kongressen nu har gett sig på att försöka göra någonting åt det här. Och de har lämnat in en, ja, vad heter det? Det är väl någon sorts lagförslag, kallas väl en act i USA. De kallar den Consumer Review Freedom Act, och så fort det är ett freedom är, då vet man, då är det på allvar.
I'm looking for freedom since the next one. Förlåt Jesper. Kändes skälligt bara.
Aj, jag är rörd. Jag är rörd till tårar. Jag torkar mig här. Ja, det är fint, det är fint. Ja. Förslaget är för en gångs skull mycket enkelt. Enkelt. Man får inte säga fel. Man får inte säga fel på ordet enkelt. Då...
Det är svårt.
Ja, just det. Förslaget är enkelt. De vill förbjuda i princip alla sorters klausuler som förhindrar dig att tycka vad du vill om en tjänst du har betalat för. De har bara petat in ett par undantag, och det berör sådana saker som affärshemligheter, medicinsk information och brottsbekämpning. Jag vet inte om de har lagt till den där för att verkligen ha hängslen och livrem. Jag ser inte vilka tjänster man köper där man liksom äventyrar brottsbekämpning baserat på köpt tjänst på något vis. Men det är väl lika bra att få in det där också. Men jag tänkte, det blir ju allt vanligare för webbshoppar. Jag försöker bara ta ett konkret exempel. Vi tar, säg, NetOnNet. Där kan du recensera en produkt. Du behöver ha ett konto och du behöver logga in för att tycka till om en produkt. Det faller ju fullständigt orimligt att man skulle bli bestraffad för att tycka illa om en produkt man har köpt av ett företag. Säger någon emot?
Nej.
Nej. Nej.
Då kan vi gå till veckans podd. Nej, men det är absurt. Det är jättekonstigt att man ens snackar om att se på en kundupplevelse på fel sätt. Att liksom tysta de som är missnöjda istället för att kanske jobba på att vad egentligen problemet är.
Alltså, vad kommer detta att göra för alla teknikrecensioner, tänker man?
Ja, de hyllar ju allt ändå.
Herregud, ju vad bra faktiskt. Allting kommer att bli. Nya iPhonen, jättebra.
Ja, du skulle bara se det kontraktet.
Jajamän, bästa. Fyrkantig är nya nu.
Men med en liten, visst är det så, reservation här från min sida. Men det var väl så att det här hotellet du pratade om där, var det inte så att Reddit hoppar in och sänkte den helt och hållet, den hotellkedjan? Att de skrev så mycket dåliga recensioner på grund av det här, att det blev en nyhet, att de var tvungna att... Ja, det var svårt att få tag på det hotellet. Det var folk som skrev att jag gick förbi hotellet i tisdags. Det såg väldigt schaskigt ut. Jag vill inte gå in där. Och sådana grejer. Nämnde du det?
Nej, det nämnde jag inte. Men då är du ju andra sidan inte en kund. Du har inte skrivit på någonting. Det kan de inte göra så mycket åt. Men...
Nej, men alltså Reddit gjorde ju det. Just på grund av att de hade stämt det här bröllopsparet. Eller de som hade gift sig. Och hela, för att någon i deras sällskap skrev någonting. Liksom. Det är helt fruktansvärt att det ska kunna gå till på det sättet. Sen så finns det, man kan belysa från hotellägarens situation också, det är ju att det borde finnas ett sätt för hotellägaren att skydda sig mot rent illvilliga recensioner. Recensioner som inte grundar sig i fakta utan bara är skrivna för att förstöra eller smutskasta ryktet. På
som Reddit-användarna.
Ja, det var ju en effekt förvisso. Men det har du rätt i, point taken. Men poängen är fortfarande att jag kan förstå att hotellet... Kan jag förstå detta? Nej, jag kan inte förstå detta. Jag kan förstå att hotellet ger sig själva rätten att ta bort en recension. För att den inte grundas i i saker som faktiskt stämmer, så att säga. Att, och säger man att det var, jag är jätteförbannad för att jag har inte en bubbelpool på mitt rum och hotellet aldrig haft bubbelpoolar någonsin på några rum.
Fast det är ju, alltså folk skriver ju, alltså det har man ju lärt sig så här långt att när folk är nöjda så är de nöjda och berättar för folk. När de är missnöjda och skriver de av sig som tusan. Det är ju de dåliga recensionerna som dyker upp, men det är ju väldigt ovanligt att folk helt random skriver dåliga saker om företag.
Det enda stället jag skulle kunna tänka mig där man faktiskt skulle behöva skriva in en sån här klausul, det är ju om den som skriver recensionen faktiskt är förknippad med en konkurrerande verksamhet. Alltså det är ju väldigt, väldigt enkelt för en hotellägare på andra sidan gatan att skriva en recension om det andra hotellet exempelvis, och spämma ner det med dåliga recensioner och på så sätt höja sig själv.
Bra synpunkt, att, tycker jag.
På något sätt, ja, så kan man ju förstå att man kan vilja skydda sig mot illvilliga recensioner, för det finns faktiskt illvilliga recensioner. Men då bör man ju skriva det på ett annat sätt än att det är alla gäster så som de har skrivit. Det funkar ju liksom inte på det sättet.
Absolut, men det är ju en helt annan sak.
För där, ja, det är ju därför de har förmodligen, det är nog grundidén med klausul att vi har rätt att ta bort recensioner.
De får ju ägandeskapet, skriver ju vissa, men det här handlar ju om kontraktet du skriver på. En konkurrerande verksamhet har ju inte skrivit på någonting hos dig, utan de postar ju egentligen bara som unconfirmed konsumenter. Det här gäller ju riktiga kunder. Sen kan naturligtvis hotellägaren kliva över dit och boka ett rum och bara för att han har inte läst klausulen heller, så att han bryr sig inte om det. Men det är lite två lite olika saker, men jag håller med om att den sortens, det är ju en smutskastningskampanj snarare än det här fallet där de försöker kväva folk som har synpunkter på verksamheten som får dem att framstå i dåliga dagar. Så jag kan tycka att en verksamhet som inte har ett enda dåligt betyg är en verksamhet jag skulle vara lite skeptisk emot. Någonstans, man kan liksom inte ha fem stjärnor på rubbet, det köper jag inte, utan det måste finnas någon sorts balans i det hela.
Det får inte vara för bra, tänker du. Det går inte.
Nej, men om du går in på Amazon och hittar en produkt och så har den 1100 recensioner som alla har fem stjärnor, då skulle jag avvakta.
Jag var så här lite angående recensioner, att huvudsakligen är dåliga. Jag har ju bokat ganska mycket om Hotels.com senaste året. Och Hotels.com är en intressant teknik där man, efter man har varit på ett hotell, så får du ett mejl att vill du skriva lite om din vistelse där, så får du en liten bonus genom oss på att vänster vid nästa bokning. Och då lockar de ju faktiskt både positiva och negativa recensioner att faktiskt ta sig tid att skriva om hotellet.
Absolut.
Så att jag upplever att Hotels.com till exempel, eller Trivago eller alla andra de här sajterna, för att vara lite pragmatisk här, har ganska blandade och ganska bra recensioner faktiskt. De hotellen jag har bokat, tycker det är kanske 10-tal genom Hotels.com, har oftast varit ganska spot on, de recensionerna som jag har läst.
Men de har ju säkert inte ett kontrakt med den här sortens klausul, för de vill ju ha den här betygen. Speciellt om de skriver en recension så får du rabatt. Redan där lockar du ju fram de bästa utav dina kunder.
Faktiskt så. De som vill skriva om det. Och det står klart och tydligt att du behöver inte vara positiv för att få bonusen, utan du ska skriva vad du tycker. En mening räcker, men vi vill ha din personliga åsikt om hotellet.
Absolut. Men å andra sidan, det där gör du inte för hotellets skull. Det där gör du för hotells skull.
Ja, det är din egen skull.
Det är inte deras hotell. Nej, inte för din skull. Det är ju deras samarbetspartner. Om de får massa dåliga recensioner på ett hotell, så stryker de den från hotells utbud av hotell.
Ja, sant. Jag tänkte för min egen skull att jag får bonusen i slutändan.
Ja, just det. Men de sparar ju pengar på att inte behöva ha ett dåligt hotell i sitt utbud.
Sant. Sant, 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 sant.
Mycket är sant.
Mycket är sant. Även den här showen. Det känns som att vi är lite nöjda så, va?
Ja.
Vi har hållit på rätt länge nu.
Ja, timme.
70 minuter strax.
Som sig bör. Ja, det är bra det. Mm. Det gillar jag. Ska vi se. Ska vi gå igenom veckans poll? Jag har varit tyst lite här. Det har inte alls varit. Johan var tyst.
Ja, men du har varit mer tyst. Det märks mer när du är tyst, Tommy. So go for it.
Saknas någonting
i ljudet? Det här vakuumet som uppstår i öronen när Tommy inte pratar. Man känner
crickets.
Something's wrong.
Veckans poll. Använder du streamingtjänster över VPN? Och det är då det som Magnus Jonasson var inne på här och pratade lite om VPN-tjänster. Helt enkelt så att du tunnlar dig till en annat ställe på jorden för att få tag på saker och ting. Helt enkelt.
Jag är väldigt nyfiken på vad lyssnarna röstar där, och ännu mer nyfiken på ni tre svar. För det här har vi nog aldrig riktigt pratat om hur vi själva gör. Och jag är lite nyfiken på hur... på er helt enkelt. Jag är nyfiken på er.
Och här vill vi också understryka då att en streamingtjänst är lika mycket ljud som bild, va?
Ja, om man har en streamingtjänst för ljud som man anser att nej, jag får inte det jag vill ha utan VPN, och jag har skaffat en VPN för att kunna köra en streamingtjänst med andra saker, då tycker jag absolut att man... ska rösta, absolut.
Bra. Jag vill bara förtydliga det. Det fanns ju en tid till exempel med Google Play Music. Man bara kunde VPNa över dit för att köra det. Eller vänta nu.
Nej, det var ju för att registrera kontot.
Just det. Just det. Ja. Så var det, så var det. Nej, det kanske, okej, skitsamma, både ljud och bild. Så jag i alla fall har sagt det.
Streaming överhuvudtaget.
Ja, PSS. Och då pratar vi även om att streama HTTP. Jag vet inte vad det kommer med det. Jag tar bara bort det helt enkelt. Jag tror att vi är klara så här och att jag lämnar med varm hand över till Johan Kottkrig Larsson.
Tack. Då avslutar jag den här sköna kvällen genom att säga att ni hittar allt trevligt på slash1.se överlag. Forumet på forum.array.se. Och vad är det i vår omsida här nu? Är det slash1.se/om för alla våra sociala kanaler, Twitter-konton och dylikt? Och med det sagt så är väl det här avsnitt 288 den 23 september 2014 åh, till ända.
Mm.
Det är för dig, Tommy.
Tack.
Hej då.